Britannia, Britannia rules the waves. Britons never, never, never shall be slaves.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Britannia, Britannia rules the waves. Britons never, never, never shall be slaves. Ooh, Britannia, Britannia rules the waves. Britons never, never.
Hej och välkomna till avsnitt 122 utav Svenska FPL-podden. Vi står inför en säsongssummering utav säsongen 2021, och det är ju nu helt klart med den säsongen, och ja, vi ska gå igenom lite vad som har hänt och blicka framåt. Idag vi spelar in tisdagen den 25 maj, och agendan för dagens avsnitt är att vi har en grej som jag kallar för Alex återblick, och då ska vi kika bak vad har hänt under den här konstiga säsongen och prata lite kring de bitarna. Vi kommer ha något som kallas för säsongens utmärkelse, där vi ger lite priser till både positiva och negativa överraskningar och sådana saker, både spelare och lag. Vi kommer kika in i poddligan som är avgjord. Grattis till alla vinnare som plockar hem priser. Vi ska även snabbt kolla in i betalligan som vår partner Glenn Sportsbar har hållit i. Även den är ju såklart avgjord. Sen så gör vi en liten analys kring våra respektiva privata lag, men såklart även poddlaget. Ser om vi kan dra några lärdomar. Sen så kör vi en kort framåtblick inför säsong 21-22 som drar igång här efter EM och sommaren. Och sen avslutningsvis så har vi en punkt vi kallar för Fredriks hemliga punkt. Och jag och Stefan har inte en aning vad det är, så att det får det väl bara visa sig när vi kommer så långt i avsnittet. Innan vi drar igång så stort tack till Olka Sportresor, unisportstore.se och Glenn Sportsbar som har varit med oss här under den gångna säsongen. Grabbar, ni är med båda två, och Fredrik, du sitter och håller på något hemligt här mot slutet av avsnittet.
Ja, men vi är tvungen att liksom svänga till någonting, så att, men vi återkommer dit lite senare. Först ska vi liksom ta oss igenom den här summeringen, det ser vi fram emot.
Ja, det ska vi göra. Stefan, hur känner du här nu när säsongen är avslutad? Känner du lite bakfylla eller är du taggad inför återstart?
Äntligen är den här skitsäsongen slut, så känner jag.
Ja, det är härligt. Och som sagt, den första punkten är att göra en återblick på vad jag har kallat den ytterst märkliga FPL-säsongen 2021. Och varför var den då så märklig? Jag har lagt upp lite punkter här och som vi kan diskutera kring, men dels så blev det ju väldigt kort mellan säsongerna, om man säger 1920 och 2021. 1920 blev väldigt avbruten där och sen återupptogs den. Man har nästan glömt bort det, men starten för 2021 var den 12 september, vilket då ledde till ett tajtare spelschema, mer rotation än vanligt, och det krävdes en mycket starkare bänk. Det tror jag alla kan hålla med om som har spelat den här säsongen och även tidigare säsonger, att det var mer pengar som satt på bänken. Det här är väl inte så mycket att stanna upp vid egentligen. Jag antar att ni håller med mig, men det man kan stanna kvar vid, om jag börjar med dig Stefan, tror du det är någonting vi kommer fortsätta se in i nästa säsong, att det är många som ligger kvar med en starkare bänk?
Ja, det kanske man har som minne från förra säsongen. Jag tror inte att man kommer behöva lika stark bänk, men samtidigt så är det liksom ett EM nu. Jag vet inte om det är några andra mästerskap också. Det är många spelare som, ja, men det här tajta schemat bara fortsätter för dem. Mm. Så att det kan ju vara så att det är spelare som börjar säsongen rätt slitna, kanske behöver lite extra vila och liksom ja. Så jag tror inte helt man ska räkna ut att det kommer bli en del rotation på vissa spelare i alla fall.
Nej, verkligen. Hur ser du på det, Fredrik? Planerar du för någon lika stark bänk nästa år, eller har du inte kommit så långt i tankarna?
Nej, men jag tror att vi kommer att få se inte liksom ett trendbrott, så att det går tillbaka till som det var innan, men kanske att det liksom dalar lite grann. Mm. Allt eftersom vi återgår till någonting som är mer normalt. Men jag tror någonstans att det har satt sig ganska liksom rejält. Men man behöver nog ha en bänk, för det kommer att roteras mer. Och Premier League har ju liksom åter och återigen sagt nej till det här med 5 byten. Jag vet inte hur länge de kan hålla emot när övriga världen går över till 5 byten. Och om inte det nästa säsong, så tror jag att Premier League kommer införa det säsongen därpå. Mm. Så det kommer säkert vara en faktor i det hela också. Vi får se vad som händer till nästa säsong. Men generellt sett så tror jag på att ha en starkare bänk än vad man haft tidigare år i alla fall.
Mm. De här 5 bytena som vi ser många ligor har kört med, vad tror du att det är någonting, eller vet du om det är någonting som är tänkt att ligga kvar i övriga ligor? Jag trodde det var något specifikt för just för det här.
Nej, men det är ju säkert tanken. Så är det ju med all lagstiftning, tänkte jag säga. Att den börjar som temporär och så är den så pass länge. Så var det med marginalskatten i Sverige när den kom. Den skulle ju bara vara ett kort tag. Och så fanns den i, 30 år innan de kom på att de skulle ta bort den igen. Så att jag är rätt säker på att några länder kommer kanske gå tillbaka. Men jag menar, vi gick från 1 byte till 2 byten. Och från 2 byten till 3 byten. Det var ramaskri då också. Och de som tycker att det är ramaskri nu när det går till 5 byten. De kommer inte att ha en sucken av en chans. Liksom, utan allt eftersom spelarna blir tar fler och fler maxlöpningar. För det är framförallt de som är liksom den stora skaderisken. Det är inte att de inte orkar 90 minuter. Utan det är ju maxlöpningarna som har ökat något fruktansvärt de senaste 10-15 åren. Kanske 10 åren räcker att se. Så att jag tror att vi på sikt, är det här 5 år, då kommer hela världen ha 5 byten.
Mm. Yes, en annan sak som har varit väldigt påtaglig och kanske framförallt här nu i slutet av säsongen, det är ju den här avsaknaden av publik. Och vi såg det börja komma tillbaka lite publik här mot slutet, men samtidigt så är det ju en... det är en märklig situation och eventuellt att det kan ha påverkat hemma och borta spel en del. Stefan, tror du att det är tydligt att det har påverkat hemma och borta form, och är det i så fall för alla lag?
Nej, men nu kanske jag inte har sett något på länge här, men jag har för mig att liksom statistiskt sett att det har blivit mycket sämre att spela på hemmaplan än tidigare. Och jag har ingen siffra på det, men det är känslan i alla fall, och vi har ju sett det lite på vissa lag. Om man kollar på Liverpool som liksom haft grymt hemmafacit som tappade det, ett exempel. Jag tror att det har varit stor skillnad, men kanske det är framförallt liksom glädjen att kolla på fotboll försvann i alla fall lite för mig. Jag kollade mycket i början, men sen jag har sett väldigt lite fotboll liksom andra halvan av säsongen. Skippat många Arsenal-matcher. Det har inte känts kul. Liksom.
Och det har ingenting med ditt Arsenal-supporterskap att göra, eller?
Nej, men vi slutade ju säsongen bra. Alltså, kollar man 2021 så hade vi tagit en CL-plats på de matcherna. Så att, det var ju mest inledningen det gick dåligt för Arsenals del. Så. Nej, men det fanns väl liksom matcher där man kände att det var för långt upp och så.
Ja. Om vi går vidare och bollar över till dig, Fredrik, jag antar att du kommer ihåg det här som hände i början av säsongen när det kom straffar till höger och vänster, de här VAR-straffarna som VAR generellt som påverkade fantasy med en hel del bortdömda mål för det är någon millimeter offside här och där, och ska man mäta med armen eller vart drar man linjerna. Men framförallt de här straffarna som kom, vi hade ju ett avsnitt där vi bara konstaterade att jaha, det blir 200 straffar den här säsongen när vi summerar, och det blev det ju inte. Nu har vi facit och det blev 124 straffar. Det är ju ett nytt rekord för Premier League. Tidigare högsta, vad jag kan se, är säsongen 09-10 då det blev 111 straffar. Men det är ju, ja, kollar man säsongen innan, alltså 19-20, då dömdes det 92 straffar. Så det är ju avsevärt mer. Och ett tag så hade vi diskussioner om man bara skulle fylla upp laget med straffskyttar. Jag och Stefan hade ett sånt avsnitt där vi liksom pratade om det, att ja, men det här laget skulle man kunna få ihop, och då har vi i stort sett 10 straffskyttar på plan liksom man hittar. Ja, jag antar att du också kommer ihåg det här.
Jo, men så var det, och det blev ju liksom, apropå ramaskri, så blev det och rätta mig om jag fel, men visst ändrade de VAR reglerna faktiskt mitt under säsongen och gjorde det lite mer restriktivt, att man bara skulle gå in i clear and obvious misstag.
Ja, framförallt var det ju de här handstraffarna liksom. De gick in, ja, i, och framförallt ändrade om regeln.
Precis, så det kan jag ju säkert ha gjort en del, och sen vet jag inte liksom hur mycket det har liksom, spelarna har anpassat sig efter att det nu finns liksom en möjlighet att kolla i efterhand om det har påverkat, kanske framförallt då försvarsspelarna mer. Svårt att utvärdera på så här kort tid, men ja, det är ändå fler straffar, och jag tror att vi kommer att se jag tror inte att det kommer att sjunka tillbaka, utan vi har nog sett den nya normalnivån av straffar nu ändå, tror jag.
Ja, jag tror att det kommer vara svårt att slå de här 124 nästa säsong, eftersom att de inte kommer köra den här konstiga bedömningen kanske. Vad är din uppfattning där, Stefan? Kommer du ihåg det här galenskaperna som var där i början?
Ja, alltså nu har jag inga siffror på det heller, men det blir, de slår ju inte det här nästa år, det är jag rätt övertygad om, för det var ju liksom en straff per match där i början, så att det var ju helt galet, och det tog en stund innan han förändrade det där. Jag vet inte hur många gånger han går, men det var ju extremt mycket straffar första 8-10 omgångarna i alla fall.
Ja, och jag vet Leicester framförallt, de hade ju något så här helt galna antal straffar som de hade fått när vi summerade. Nu efter säsongen kan vi se att Leicester totalt fick 12 straffar, 4 emot sig, och det är de bäst med, följt av United som fick 11, 4 emot sig, Chelsea 10, 4 emot sig, och så i fallande skala då där Burnley fick minst straffar. Men ja, jag kommer ihåg där. Jag tror att Leicester inte har fått så mycket straffar här på slutet. Jag tror första halvan av säsongen kom nog 10 av de där 12 säkert. Det var helt galet. Går vi vidare, så en sak som verkligen påverkar och gör fantasy lite tråkigt, kan jag tycka som lite nörd och sådär som försöker planera. Vi fick se matcher som flyttades även efter deadline, och inte bara på grund av att supportrar stormar arenor som vi såg i United Liverpool, utan det var ju på grund av sjukdomsfall, och där var det också väldigt oklart. Det var sagt att det inte skulle flyttas några matcher, men det gjordes ändå, utan man skulle vara tvungen att spela med juniorlag, och ja, det var oklart tycker jag. Stefan, jag antar att det här är någonting som även störde dig, som älskar att liksom lägga planer och planera upp allting, och sen så vänds allt lite upp och ner mitt efter en deadline.
Jo, det är klart, man fick anpassa sig efter rådande situation. Det var ju liksom samma för alla, men man kanske fick hålla på sina beslut och så, men de som chansade kanske, ja, men hade lite flyt och att det gick bra och så, men jag drog mig lite kanske för att ta för snabba beslut i alla fall, när man inte visste, alltså man vill ju ha korten på bordet om man planerar någonting, lite så kände jag.
Ja, verkligen. Och när matcher flyttas, ja, men då blir det direkt blanks och doubles, och det var ju ett tag, det var helt galet. Jag kollade upp det där, mellan gameweek 16 och 36, då var det 8 8 stycken vanliga gameweeks. Som är vanliga, då menar jag att det är 10 matcher och det är ingen som har blank, ingen som har dubbel. Övriga var det nog blank eller dubbel, och när man summerar det så det var 8 stycken blank gameweeks. Allt från små blanks där det var 2 lag som blankade till gameweek 29 där det var 12 lag som blankade. Vi såg 6 stycken double gameweeks. En av dessa var även en triple gameweek för United. Och det var allt från 2 lag till galna 14 lag som hade dubbel i gameweek 26. Lägg där till då att det var blank i gameweek 1 för 4 lag, bland annat United och City, som är högintressanta fantasy-lag med spelare från. Och redan i ettan så har det blank, men den första dubben kom först i gameweek 19. Så att, det är stökigt, tycker jag man kan sammanfatta det. Och jag ser fram emot en lite mer normal säsong nästa säsong. Och Fredrik, det kan vi väl ändå hoppas på, va?
Ja, men absolut. Och det är kanske inte bara för... Alltså, jag älskar ju double game weeks och kanske inte lika mycket blank game weeks. Men det kommer ju på köpet, så att säga. Men om det blir för mycket sånt... Alltså, äter du glass varje dag, till slut blir ju inte glass gott. Utan äter du glass en gång i veckan där på lördagar eller godis eller vad fan du nu äter. Ja, men då blir det fortfarande gott. Och det är lite samma sak med den här typen av... liksom, att det sticker ut och sådär. Sen är nog ändå för mig det största problemet, och det kan man ju tycka liksom är komplext utifrån att jag tycker om till och med fotboll, men när det blir en stor double game week, då blir det fotboll varje dag. Dels så blir det själva game weeken väldigt utspridd. Dels så är det svårt att få ihop ett liv med någon som inte tycker om fotboll. Så att jag tycker ju att det är liksom ganska skönt när de allra flesta gameweeksen är liksom lördag, söndag, kanske med en fredags kickoff på kvällen. Det är helt okej liksom. Men sen kan det vara någon enstaka gameweek som sticker ut och sådär. Då får man liksom lobba inför den. Det är helt okej. Men jag håller med dig. En återgång till lite mer normalt gameweek-schema, det är väl att föredra.
Ja, jag tror det här med att vi kommer få se utdragen gameweeks, det tror jag är någonting vi tyvärr måste vänja oss vid. Det är ju väldigt mycket sådana den här säsongen, men jag tror att det kommer vara sen också. Det var många fredags deadlines och det handlar ju, de fick ju en ursäkt nu till att dra ut det lite så här extra, men det handlar ju mycket om tv-tider också och maxa antal matcher som går att sända. Så att många gameweeks som höll på liksom en hel vecka. Därför var det skönt här i slutet. Ja, men gameweek 38, i alla fall i England. Nu vet jag att i Spanien så spred de till och med ut sista omgången. Men det spelas alla matcher samma tid. Det kommer vi inte komma till. Men det var ändå skönt att avsluta med. Och även 37an var en mer normal som gameweek. Stefan, det lät som att du höll på att säga någonting.
Ja, men jag tror antingen får man ha en lite annan inställning till fantasy. För att det här att de ska sända varenda match. Och så det gör ju att även om det är single gameweeks. Liksom, det blir så jäkla långt. Och det känns som att liksom, gameweeken aldrig tar slut. Och man vet inte hur det går, och liksom så här, det blir som att kolla inte för mycket, liksom logga in när det är slut och kolla då liksom, för att annars blir det bara att okej, nu tappar jag lite så. Det tror jag tär på rent liksom energimässigt lite grann, samtidigt som som ni var inne på tidigare med att det flyttas matcher och det blir double och blanks hela tiden, gör ju att man konstant har liksom massa jobbiga beslut att gå och som man ska ta, vilket också liksom har blivit en extra grej för den här säsongen. Som det är inte bara att logga in på torsdag kväll eller fredag kväll och sätta i ordning laget och liksom njuta av omgången, utan det har varit väldigt väldigt annorlunda den här säsongen.
Nej, men dels tar den aldrig slut gameweekend, men sen när den tar slut, ja men då startar nästa. Alltså det är jättejobbigt. Jag är sån, jag vill gärna inte göra byten för det kan hända saker. Ibland tvingas man till att göra det för prisjusteringen, kanske framförallt i början av säsonger och sånt. Men när det blir så utdraget så ska man hålla på det. Det är lätt att liksom missa någon något byte, och det är lätt att bli liksom, ja, men utprisad på spelare eftersom man håller på byten, eftersom det kan komma skador liksom när det spelas en match på torsdagen liksom veckan efter när gameweeken startade, och sen så börjar nästa på fredagen. Och ja, nej, det är samma för alla, men det är jobbigt. Man vill ha det mer. Det var bättre förr, så att säga.
Det är också lite besvärligt för oss som poddar om det. Det är lite tråkigt att inte få prata om en färdig gameweek. Vi har ju suttit ganska många veckor och säger, nu är det fyra matcher vi inte kan ha med, för att då hinner vi inte få ut avsnittet. Så ur den aspekten så är det ganska tacksamt när hela gameweeken är färdigspelad, när vi spelar in våran podd.
Ja, nu har jag nämnt väldigt mycket saker om varför jag tycker den var märklig. Det kanske är ursäkt för att det inte gick riktigt lika bra som det brukar gå. Men avslutningsvis så kollade jag bara upp vilka spelare var det som tog mest poäng i en enskild gameweek. Och kan vi börja kasta ut en fråga där. Är det någon av er som vet vilken spelare som tog mest poäng i en enskild gameweek? Om vi börjar med dig, Stefan.
Kastar väl in en chansning på Gareth Bale.
Det är inte rätt. Fredrik?
Ja, jag funderar på om det kan ha varit Salah i Game Week 1 kanske.
Nej, John Stones. Kommer ni ihåg en double Game Week 19 och en 27 poäng? Ja, han gjorde två mål i en och samma match. Och sen hade de en till match där han startade och fick en nolla. Så 27 poäng blev det på Stones där. Pratar man bara en enskild Game Week, alltså en single Game Week, då var det faktiskt Son i Game Week 2 och Graylish i Game Week 4 som slog till med 24 poäng var. Så det var ju varken Salah eller Bale på något utav det. Men väldigt höga poäng i alla fall. Bra, fick jag sätta er lite på pottkanten där. Det är eventuellt att det är någonting sånt som kommer hända där på Fredriks hemliga punkt också, jag vet inte. Men där tänkte jag lämna den biten och gå över till säsongens utmärkelser. Och den första punkten jag tänkte vi skulle prata om, det är årets FPL-spelare. Och här tänkte jag egentligen lämna över ordet. Jag funderar lite på den här frågan, men vill höra hur era tankegångar har gått. Och Stefan, hur har du resonerat?
Nej, men det står ju ut spelare på liksom Kane och Fernandes står ju ut. Men det kanske även var förväntat, framförallt liksom i början när vi visste att det skulle vara väldigt mycket straffar, så att de förvånar väl kanske inte så mycket. Jag tycker väl, ja, men om man ska säga någon av de två så är väl ändå Kane den spelaren som liksom, även fast han tar två mindre poäng än Fernandes, så fanns det liksom, han som forward var den forwarden som verkligen stack ut, medan Fernandes hade lite mer konkurrens på mittfältet. Lite så känner jag, man liksom de två, men sen tycker jag man får inte glömma hur övergrym Martinez var i kassen den här säsongen för de som hade honom.
Helt galet. Jag håller med. Bruno tar ju flest poäng med sina 244 poäng. Det är ju en spelare som Solskjær väldigt ogärna ställer över, och inga skadeproblem heller. Att han tar straffarna i ett lag som Manchester United som får mycket straffar. Fredrik kanske säger att det beror på att det är Manchester United. Jag vill väl hävda för att vi har spelartyper som går lite rakt på och utmanar väldigt mycket och kommer i sådana situationer. Men sanningen ligger kanske någonstans där mitt emellan. Men det är svårt, jag kan tycka det i alla fall, att inte nämna den som tar mest poäng i Bruno. Vi hade bara sett en halv säsong av han i Premier League innan den här säsongen, och man undrar lite, ska han kunna hålla upp den här poängproduktionen? Nu har han väl verkligen bevisat det här, tycker jag. Hur resonerar du, Fredrik, när vi pratar årets FPL-spelare?
Ja, alltså Bruno är ju den självklara, liksom det självklara namnet. Jag tycker att man ska ha med sig förväntningar på vad man kan, liksom, vad man kan förvänta sig och sen prestation utifrån det. Och även med det resonemanget tycker jag att han är det. Men det finns ju ändå ett antal bubblare att bolla upp på. Martinez, som Stefan nämnde, tycker jag absolut förtjänar ett omnämnande. Någon som faller lätt i glömska på grund av att han skadar sig, det är ju Jack Grealish. Som ju gör en jättesäsong första två tredjedelarna. Och hade han inte skadat sig så tror jag att vi hade haft med hans namn väldigt högt upp. Grealish känns som en sån där outsider. Nu var han ju skadad så pass länge så han kan ju liksom inte ta sig in på fullt ut. Men det vi såg av honom men alltså han är väl den närmsta vi kommer talisman för sitt lag. Så som vi har sagt att Kane är för Spurs. Det är ju Grealish för Aston Villa. Det såg man ju inte minst på Villas poängskörd när han var borta.
Helt klart. Kollar man de topp 10 som tar flest poäng, så vi har ju nämnt Bruno och Kane. Salah skuggar ju dem på en tredje plats, följt av Son, Bamford, Vardy, Martinez, Mané, Rashford och Dallas. Och där vi ska på nästa punkt prata årets FPL-överraskning, och då tror jag att vissa av de här spelarna kommer att nämnas. Men jag tycker det är värt att nämna redan nu en spelare som Patrick Bamford som kommer på en femte plats, 194 poäng, och är den forward som tar mest poäng efter Harry Kane. En spelare som jag tror inför säsongen många lite har skrattat över, och ja, men han kan liksom inte göra mål, karn, och sådana saker. Martinez har vi redan pratat mycket om. På den här listan på samma sätt kan man väl nämna en Sadio Mané som en liten besvikelse på sina 176 poäng. Jag tror inte det var många som hade gissat att både Bamford och en Martinez skulle ta mer poäng än Sadio Mané den här säsongen. Men vi kommer ju återkomma till det, och går vi över på årets FPL-överraskning. Så jag påbörjade redan att nämna Leeds, och jag fortsätter där. Nu när vi rabblade upp topp 10 så hörde vi både Bamford och Dallas. Men om vi bara börjar bakifrån, och då börjar vi på målvaktssidan. En Meslier som jag vet att du, Stefan, satt en del med under säsongen. Han tar 154 poäng och är den tredje bästa målvakten med det. En Dallas i försvaret, 171 poäng. Blir bästa poängplockare bland försvararna, före spelare som Trent och Robertson. Det är helt osannolikt skulle jag säga. Går man över till mittfältet hittar vi en Harrison, den sjätte bästa mittfältaren i spelet, bara efter spelare som Bruno, Salah, Son, Mané och Rashford, som är en helt annan prisklass. Och sen på forwardsidan har vi Bamford då, som är näst bästa anfallare efter Kane. Vad säger vi om Leeds, Fredrik?
Nej, det är ju hatten av verkligen, och nej, men vi har ju varit inne på det många gånger, att inte hur många veckor vi har sagt att nu ser det bra ut, nu vill man dubbla, nu vill man till och med fingra på och trippla. Det ska bli väldigt spännande att se hur de tar sig an nästa säsong. Och speciellt då spelare som du nämner som Dallas. Han kommer ju sannolikt inte vara listad som någon försvarare nästa säsong. Blir det liksom gör han en John Lundström och går in i skuggorna där, tror Patrick Bamford, det här var ju hans överlägset bästa säsong någonsin. Var det en one hit wonder, eller kommer han att falla tillbaka till liksom championship-nivån han har hållit tidigare? Det är så oerhört imponerande det de har gjort. Men jag är inte supersäker på att det här är deras liksom normalnivå framöver vad det gäller poäng i fantasy. Utan det ska bli intressant att se vad de värvar. Lite hur och vilka de får behålla. Får de behålla en Rafinha eller inte till exempel. Men det är inte så att jag kommer liksom bara ösa in Leeds-spelare i mitt lag nästa år enbart baserat på liksom, om de gjorde det bra förra året. Jag ska inte säga att jag är skeptisk, för det förtjänar de inte. Men jag hyllar dem ändå med sans. Mm-hmm. Så.
Det svåra är ju hur prissättningen kommer se ut för Leeds-spelare. Jag tror ju knappast att en Meslier i kassen kommer kosta 4,5. Han kommer nog höjas till 5,0. Dallas, som du nämnde, kommer vara mittfältare, och då är han för mig helt ointressant. Även om han prisas lågt, precis som Lundström från förra året. Då kanske man ska kika mot en Luke Ayling eller så, som kanske kan stanna lite lågt i pris och sådär. Men det är svårt. Stefan, har du någon FPL-överraskning som du vill lyfta? Jag har några fler, men jag tänkte jag bollar över.
Jag vet inte om det kvalar in här riktigt, men En överraskning är ju Gündogan, som han kommer på efter Harrison, men han tog ju typ alla sina poäng efter halva säsongen. Så det är väl lite för mig, och rent generellt så han var ju inte ensam om att ha sådana där streaker. Vi hade liksom, vi hade Son i början som var helt galen. Sen hade vi säkert någon till, om det kanske var en Graylish. Sen kom Gündogan och liksom så här långa streaker med 8-10 matcher där de var grymma. Och efter det så kom ju Lingard från ingenstans. Sen hade vi Iheanacho som var riktigt vass. Och sen har vi ju såklart också med... vad heter det? Nu tappade jag namnet bara för det. Jag hittar ju inte de listorna här. Men ni vet vem jag tänker på i Newcastle som slog Premier League-rekord som Arsenal-spelare.
Willock.
Willock, ja. Willock. Som gjorde mål 7 matcher i rad på slutet här. Så att det var ju konstigt med sådana långa streakar av väldigt mycket poäng.
Ja, Zuzek förtjänar väl ett omnämnande där också. En spelare som gjorde det förbaskat bra till ett väldigt lågt pris. Fredrik, är det någon vi inte nämnt som du vill prata om, eller någon du vill lägga ut texten lite mer om?
Nej, jag tycker vi har fångat in de allra flesta. Det går ju såklart att hitta spelare liksom i alla lag, men nämner man för många så riskerar de som verkligen förtjänar att nämnas i att liksom fastna i bruset. Jag vet inte om du har någon som vi har missat sådär som är tydlig.
Jag känner först och främst att jag måste stanna upp vid Messi Lingard. Han är inte med i den här topp 10-listan, men skulle ju såklart ha varit det om han hade spelat i West Ham från första omgång, tror jag. Han gör sina första minuter game week 22. I den matchen gör han för över 2 mål och plockar 15 poäng. Under de 17 kvarvarande gameweeks, där startarna 16 stycken tar 106 poäng. Slår man ut de här 106 poängen på de 17 gameweeksen som man är i West Ham, ja, men då tar han och sen så multiplicerar man det med 38 istället, då är han på 237 poäng, bara endast 7 poäng efter Bruno Fernandes som toppar hela alltet och före en spelare som Salah. Att han skulle hålla den nivån över en hel säsong, inte speciellt troligt, absolut, men jag tror absolut han hade kunnat peta ut en Dallas eller Rashford eller Mané som ligger där runt 170 poäng över helåret. Det tror jag verkligen. Och när vi pratar runt 170 poäng så tycker jag även att en spelare som Ollie Watkins som hamnar på 168 poäng är värd att nämna. Han hamnar precis utanför de här topp 10. Och superimponerande, och det var verkligen en överraskning för mig. Går vi in på FBL-besvikelse tänker jag ta ordet direkt här, för jag tänker inte släppa den här till någon. Kommer ni ihåg vad vi pratade om inför säsongstart? Att Aubameyang kliver ner som mittfältare, han måste in. United och City hade blanks i game week 1. Auba hade fina matcher där första två. Han satt väl i mer eller mindre varje lag med vinden också i många fall. Och det var en sån här spelare som man tänkte att men han är ju med de två första. Sen frågan är om man ska sitta kvar med resten av säsongen eller om man tar ut en kortis där. Men alltså det finns 23 mittfältare i spelet som tar med poängen av Aubameyangs 131. Och däribland har vi då en Traoré, Aston Villa, vi har en Bowen i West Ham, Pereira, West Bromwich, Trossard, Brighton, Foden i City som man så tycker jag aldrig fick spela. Stefan, jag lämnar över ordet till dig. Jag tycker det är helt sanslöst egentligen.
Ja, nej, det var ju mycket också. Han gör ju en jättesvag säsong. Arsenals första 15 matcher på säsongen var ju... Jag tror vi låg ju nästan på nedflyttningsplats. Efter när vi var i december. Var på plats 15 eller 16. Något sånt. Så att det var ju liksom, han var dålig, laget var dåligt. Men sen kom ju inte han igång riktigt heller. När, det var ju andra spelare som lyfte Arsenal andra halvan av säsongen. Det var ju mycket tack vare, ja men Partey kom tillbaka, Saka var bra. Så och Lacazette gjorde faktiskt fler mål än vad Aubameyang gjorde. Så att nej, jättekritik till honom såklart.
Mm. Ja, för mig är det den enskilt största floppen, eller floppen med besvikelsen i fantasy den här säsongen. Vad tror vi, kommer han stå kvar som mittfältare nästa säsong, tror du Fredrik? Och kan det vara någonting att blicka mot? Eller man kan ju gissa att det blir någon prissänkning eventuellt från fantasy också.
Ja, jag håller med om att det är... För mig finns det en dubbel och en singel. Singeln är Aubameyang vad det gäller besvikelse. Liksom. Och huruvida han står kvar, jo men det behöver han väl göra. Jag tycker inte att han har liksom spelat mer offensivt i år än vad han gjorde förra säsongen. Liksom. Så att det verkar konstigt att de skulle flytta tillbaka honom. Priset, ja kanske lite neråt, men jag tror ändå att de vet vilken nivå han har hållit. Så jag tror inte vi kommer se någon superdipp. Liksom. Men jag vill lägga till det, att jag håller, som sagt, jag håller med om Aubameyang, men jag hade ju oerhörda förväntningar på Timo Werner och Kai Havertz. Ska jag kanske också lägga in en Hakim Ziyech där, kan göra en till en trippel helt enkelt. Jag var helt övertygad om att trippel Chelsea-anfall, det kommer man sitta med en stor del av säsongen inför. Och Werner var oerhört hypad liksom, och Havertz liksom, tar de Havertz då vinner de PL och liksom, ja, det var väldigt mycket sånt snack. Och så ja, nu är det liksom absolut första säsongen och man ska ju verkligen ge dem möjligheten att komma in i det. Och kanske framförallt Havertz har väl visat lite på slutet att han besitter ju ändå mycket kunskap. Men alltså, Timo Werner, han bör nog vässa till sina avslut om han ska bli långvarig i Chelsea, tror jag. Så att, nej, det känns som en, Chelseas anfall känns som en väldigt stor besvikelse för mig.
Jag tycker det är hårt mot Werner. Han har ju blivit lite av en meme, men... Samtidigt, jag tycker även, du nämnde Havertz har blivit bättre, så tycker vi även massa tydliga tendenser från Werner. Det är också, precis som Ollie Watkins mycket väl skulle kunna liksom adderat en 40-50 poäng till sin score. Om vi inte hade haft VAR den här säsongen så har Werner haft oflyt med några millimeter här och där. Och han är där, han är nära. Werner är en spelare jag absolut har tankarna på inför starten nästa säsong. Nu med Tuchel som har tagit över också. Det är den här besvikelsen på Chelsea. Ja, men det, nu blir man ju hatad av alla Chelsea-fantaster. Men alltså, Lampard som en väldigt oerfaren manager, och Tuchel kommer in och visar direkt liksom skillnad i, får in en manager med lite erfarenhet. Jag tror det kan finnas ganska bra värde i Chelsea-spelare under nästa säsong. Så att, sen så absolut, jag hade högre förväntningar. Jag trodde att de skulle ta mer poäng när vi startade den här säsongen än vad de landade på. Men ja, jag tycker man ser tendenser, och det är en riktig fotbollstränare i klubben. En annan besvikelse som jag tycker, det är egentligen Manchester City. Om man kollar in i dem, inte något sätt någon besvikelse i ligan, men just fantasymässigt tycker jag ändå det. Kollar man in i City och vad det är för spelare som tar mest poäng, så är det en Ederson vi ser där med 160 poäng. Vi har, det är inte helt jättekonstigt sett till att han står de flesta matcherna, förutom när Scott Carson ska in och stå mellan stolparna. Och vi vet att rotation är en stor del, men trots det så brukar det kunna, de kunna vara med. Ni kanske lär märke till det, då säger jag både lyssnarna och Stefan och Fredrik. Men ingen av sittspelarna tog sig in i topp 10-listan. Och som sagt, det är Ederson som tar flest poäng. Därefter så har vi Gündogan. Han är väl okej att landa på 157 poäng. Men Sterling på 154. Han tycker jag verkligen man kan trycka ut. Mahrez 145. Kevin De Bruyne 141. Och sen så, vi visste ju det när säsongen drog igång. Det här var Agueros avslutningssäsong. Visst, en del skador och sådär. Men 38 poäng. Nej, jag vet inte. Är det det här man ska förvänta sig med Manchester City-spelare, då ska man ju bara hålla sig borta helt enkelt. Hur resonerar du, Stefan, för Manchester City här till nästa säsong? Vi vet att de kommer göra mycket mål och så här, men de har ju inte 38 omgångar. De har ju hälften ungefär.
Ja, nej, men det var väl ingen, det förstod väl alla när det var så här tajt, att om det är någon som kommer rotera mycket så är det ju Guardiola. Och sen den spelaren som kanske är immun mot det med De Bruyne, han hade stora skadeproblem istället. Och det är ju vad det är. Den spelaren som jag kanske är mest besviken på rent fotbollsmässigt, som faktiskt har varit petad där på slutet, det är ju Sterling. Visst, han snittar 5 poäng per match, men han har inte platsat i laget.
Nej, och jag ser inte att han ska ta tillbaka platsen. Foden är framtiden. Han har gjort det hur bra som helst. Jag tror ju inte att Sterling kommer starta för England. Jag tror att Foden går före även där. Och där finns det även ytterligare konkurrens. Så att Sterling, jag vet inte riktigt vad som händer där. Det kanske glädjer dig som Liverpool-supporter, Fredrik, att se Sterling ha en liten tuffare tid, eller hur känner du?
Ja, nej, jag släppte jag. Så det var väl liksom, nej, det var mest häckleri när han stack liksom, men jag känner inget agg mot honom. Men jag håller med om att han absolut inte håller samma nivå och har inte samma repertoar som en Phil Foden heller, utan för mig är Sterling en ganska enformig spelare faktiskt. Och det har blivit lite med hans fall. Men apropå City där, så tycker jag att det är också det som blir väldigt tydligt. Jag ska inte ta ifrån dem någonting, de vinner titeln och de är värdiga vinnare. Men de har ju minst två spelare av liksom hög Premier League-klass på varje position. Och det är det ju faktiskt inget annat lag i Premier League som har på samma sätt. Jag tycker att det är speciellt när man kollar bänkarna i vissa matcher, så här, City har liksom mött deras bänk, de hade ju liksom gått knallat rakt in i startelvan fast de möter ett annat Big Six-lag. Det säger lite liksom, nu blir det ju liksom, när många andra lag har haft rejäla skadebekymmer, så har det nästan varit ett skämt med bänken ibland, men även när de andra Big Six-lagen har i princip fulla lag, så skulle jag säga att bänkarna som ställs upp, det är liksom, det är ju, det är inte på samma nivå. Och det gör ju att de kan rotera på ett helt annat sätt än vad andra lag kan göra.
Ja, nej, absolut. Skulle vilja bolla över där till dig, Fredrik, också. Jag är ju faktiskt rätt besviken på Liverpools försvarare. Även om Robertson och Trent tar 161 och 160 poäng, så hade jag jättehöga förhoppningar på dem. Såklart, vi vet ju mycket vad det beror på. Det är uteblivna nollor. De offensiva poängen trillade ju in här så småningom i alla fall. Även om jag trodde att de skulle vara än mer än vad de landar på. Är det Van Dijks frånvaro som man kan skriva liksom det mesta till, eller finns det någonting annat i det?
Ja, men det finns två saker. Det absolut största är ju att Van Dijk inte har liksom spelat, han har varit skadad, följt av att både Gomes, Matip och sen Kabak och sen Henderson blev skadade, så vi spelade liksom med nummer 46 och nummer 47 i backlinjen, när man började undra om det var för att det var 46, 46 och 47 valet liksom. Man ska ju faktiskt komma ihåg det, liksom, att Nat Phillips la av med fotboll när han var 20 år. Rhys Williams var utlånad till en division 6-klubb under förra säsongen. Det är nivån. Nat Phillips, han skulle liksom flyga till USA. Han har ju bokat flyg till USA och skulle börja plugga där. Liksom. Rhys Williams är Kidderminster under förra säsongen. Att de två liksom formerar ihop ett mittbackspar, det säger ju lite om chansen till att ta nollor och liksom skadeproblematiken. Sen ska man också väga in, Trent hade ju en jättedipp mitten av säsongen. Han fick ju corona och fick väl det en ganska liksom kraftig släng av. Det var sänkt ganska länge. Kloppa ut i någon enstaka intervju och liksom pratade lite om det. Ville liksom inte skylla på det, men nämnde det och sådär, att de hade ändå noterat att hans fysiska status var betydligt sämre när han kom tillbaka. Och jag tror att en sån som Robert som blir väldigt lidande av när Trent inte går framåt, för att det här spelet vi såg förra säsongen med att från passning från ytterback till ytterback, det fanns ju nästan inte den här säsongen. Så att de är ganska beroende av varandra, att man liksom trycker framåt, trycker Trent fram på sin kant, då måste liksom motståndarlaget, vi måste liksom överbelasta lite hitåt, ja, då blir det lucka och korridor för Robertson, så det går lite hand i hand. Får Liverpool klara sig utan liksom större skador på backlinjen nästa säsong, då tror jag ändå att poängen kommer att vara betydligt högre.
Här kan vi även flika in att Trent har alltså en blank på de 10 sista omgångarna på säsongen. Mm. Så att tar man det snittet över säsong, då hade han slagit sin fjolårspoäng rätt bekvämt.
Ja, vi ska väl även väga in det Stefan nämnde tidigare när vi gick igenom den märkliga säsongen, att Liverpool såklart har lidit av skadorna, men jag tror även att det är ett av de lag som har påverkats negativt av att inte ha sin hemmapublik på Anfield. Sen det här med skadorna tycker jag är lite kul. Man kollar vilka försvarare som har tagit mest poäng i Liverpool. Ja, men Robertson har tagit 161, Trent 160. Har ni koll på vem som ligger trea i försvarsdelen där? Jag frågar dig där, Fredrik.
Trea i försvars... Jag tänker Van Dijk blev ju skadad ganska tidigt.
Van Dijk tog 15 poäng den här säsongen.
Ja, du ser. Nej men det måste väl vara Nat Phillips då.
Det är det på 68 Bolton, poäng.
Bolton Baresi.
Mm. Nej, det är ju faktiskt helt galet. Nu har vi pratat mycket besvikelser. Den sista spelare som jag ändå vill bolla upp, eftersom att jag hade en del förhoppningar att prata en del om inför säsongen. Så här. Det är klart ganska tydligt att det skulle bli en FBL-besvikelse. Men Stefan, vad hände med Matt Doherty? 47 poäng landade han på i Spurs-tröjan.
Det var ingen bra fit. Han skulle nog ha stannat kvar i Wolves och spela wingback. Det funkade inte alls där under Mourinho. Och det kom tillbaka och tog hans plats. Sen kanske deras bästa högerback, han sålde dem iväg till Villarreal i Foyt. Jag såg han bara en match, men då var han riktigt bra mot Arsenal.
Ja, det är galet. Undrar vad som händer där, om Doherty kanske kan komma tillbaka till Wolves, för att de skulle ju verkligen behöva honom, och jag vet inte vad Spurs ska med honom till. Får vi se vem som tar över Spurs och om de kan få igång Doherty eller om de avlastar honom helt enkelt.
Det kanske blir Nuno där. Nuno lämnar ju Wolves, det stod ju klart här, så det kanske blir han som får liksom återförenas med Doherty i Spurs om inte annat.
Det är roligt, det är ju typ Mourinho med liksom defensivt spel och så, alla Spurs-supportrar kommer ju att kräkas. Men ja, vi får se helt enkelt. Det var de utmärkelserna vi skulle ge, de diskussioner vi hade kring besvikelser, överraskningar och spelare som bara allmänt har gjort det bra. Och med det så ska vi kika in på manager som har gjort det riktigt bra och kika in i poddligan. Vi hade en vinnare i Patrik Wilhelm som går och vinner svenska FPL-podden och som inte ens bor i Sverige, som sitter ute på den här ön i Östersjön i Åland. Stort grattis Patrik! Jag tycker det är roligt att vi har lyssnare även utanför landsgränserna. Jag vet att både Norge och Finland har vi en del lyssnare. Han slutade alltså på 2611 poäng, vilket är väldigt imponerande. Stort grattis till Patrik som har vunnit 5000 kronor med Olka Sportresor för att åka och se sitt lag i England. Har inte det uppe nu, men jag för mig att han var Leeds-supporter. Kan det stämma? Så nu går jag in lite snabbt här och bara dubbelkollar så jag inte säger fel. Jo, men det är Leeds. Så det kanske blir Ellen Road. Jag får se. Och kika på dem där. Stort grattis till även övriga pristagare. Det är ju vinnare från plats 1 till plats 11. Och priser från unisportstore.se, Glenn Sports Bar och som sagt Olka Sportresor. Det är flera som har hört av sig, dock inte alla. Jag har inte hunnit återkoppla till alla, men det kommer inom kort. Era priser kommer att skickas. Vissa har redan fått sina priser. Ni som inte har hört av er, se till att göra det. Skriv till oss på Facebook eller via mail. Jag la ut mailadressen i ett inlägg på vår Facebook-sida där. Så kika på det, hör av er med era kontaktuppgifter så ska vi lösa de här bitarna. Om det är så efter några dagar här, vi ser vilka som inte hört av sig, så kanske jag skriver ut de namnen och ser om det är någon som känner dem som får ge dem en liten stöt i sidan så att de hör av sig. Men är riktigt riktig hög nivå. Oscar Berglund är den som tar sista prisplatsen på plats 11. Han hade 2549 poäng. Så kul att se. Och se om de här grabbarna kan vara med och slåss om det även nästa säsong. Det är ju tufft där uppe. Vad säger du? Fredrik, du var ju den som var närmast efter de här gubbarna. Men blev ändå en bit efter. Du landade väl på knappa 2500, va?
Ja, du frågade mig ju där med två omgångar kvar om jag skulle nå det med 2492 landade vi på. Så att det är en ganska stadig bit efter vinnaren och även efter plats 11. Så att nej, verkligen hatten av till dem som har kommit i toppen där. Väl värda sina priser. Men jag är nöjd med min säsong. Lyckades ju klämma in med det här topp 10 000. Så att det var... Ja.
Ja, absolut. Plats 65 i poddligan hamnar du på också. Så det är bra. Värre var det för oss, Stefan. Vi ska gå till våra lag snart. Men innan vi lämnar de här ligakollorna så ska vi även säga det att vår samarbetspartner i Glenn Sports Bar har även haft en liga som vi samarbetar med som heter Fantasy Glenn League 2021. Där 25% av de pengarna som man går med i för ligan går till Barncancerfonden. Och övrigt går till prispotter. Det har varit jättefina priser. Dels har det varit för varje game week har det varit pris. Det har varit månadspriser, 4 stycken. Och det har varit fotbollsresor som man kan sticka iväg på. Det är för dig och en kompis. Och sen så... vinnaren Adam Westlund, han vinner ju att åka iväg på en valfri match här i Europa tillsammans med oss grabbar och även Martin och Mackan från Glenn, och det ser vi verkligen fram emot. Jag vet att Martin där på Glenn hade en liten utfrågning i och intervju med de som hade chans att vinna. Och Adam sa att han skulle åka till Barcelona. Så det ser ut som att det blir Barcelona för oss grabbar. Det är väl helt okej, eller?
Ja, det låter ju strålande. Så nu får vi Messi fan se till att stanna kvar den här säsongen.
Ja, kanske vi får se Agüero också.
Ja, han är nog klar då.
Nej, men det är roligt. Glenn kommer även köra en liga inför nästa säsong och fortsätta med de här fina priserna och förhoppningsvis ännu fler månadspriser, alltså fler resor och så. Så om ni inte var med den här säsongen, se till att vara det. Adam däremot ska vi skicka någon form av bastning på. Han är ju inte med i poddligan som är helt kostnadsfri att vara med i, och hade han varit det så hade han slutat på en andra plats. Han hade inte fått presentkort på 5000 på Olkan, han hade inte slagit Patrik, men han hade gått in på en andra plats. Men det tackar Elias Levi för som kommer tvåan nu i poddligan. Men Adam, du får skärpa till dig och gå med i poddligan också och chans att vinna fina priser där till nästa säsong. Med det så går vi över och kika på våra privata lag och även poddlaget. Men Fredrik, vi får väl börja i toppen, och när det är så är det dig vi ska vända oss till. Vi har ju redan varit inne där och pratat. 2492 poäng totalt, overall rank på 9762, och ja, men topp 10k är väldigt bra. Har du historik och hamnat topp 10 000 tidigare?
Jag har inte det, så det var ju ett väldigt skönt glastak att spräcka, och förhoppningsvis så kan man liksom sätta en realistisk målsättning om att vara det framöver också. Men det är, nej, jag är ju supernöjd utan att liksom skryta och med liksom i åtanke nu att vi har presenterat vinnarna i poddligan och glänligan som var en bra bit före det här. Så nej, jag är ändå nöjd med säsongen och inte minst med den utdelningen som blev i de miniligorna som jag var med i.
Ja, men härligt att komma topp 10 000. Det är alltid en bra placering, och där har Jag har varit tidigare, Stefan har varit där tidigare, poddlaget har varit där tidigare, men ingen av oss är där i år. Det blir också svårare, det blir fler och fler spelare för varje säsong. Så att, jag har gjort lite analyser, våra lag emellan och så här saker, men den snabbaste analysen det var egentligen att kolla Game Week 1. Där slog du till med 85 poäng och jag landade på 33. Så att jag hade 52 poäng upp redan efter en game week. Så att där fallerade det lite grann för mig.
Ja, det satte ju tonen direkt där. Det var väl Salas hattrick om jag inte missminner mig. Som, och satt man med Sala eller satt in utan Sala. Det var ganska avgörande.
Ja, jag gick ju helt utan Sala. Medan du har binden på han. Jag har binden på Aubameyang. Som också var högt kaptenad den här game weeken. Men nej, det föll inget vidare ut den starten, så att, ja, det är ju riktigt tufft i starten och ja, men brukar gå lite trögt men avsluta starkt, det gjorde jag även i år. Jag hade förhoppningar om att kliva in på en overall rank och i alla fall under 100 000 men landa på 2383 poäng och det räcker faktiskt bara till plats 117 000 drygt i overall. Men det är den här svaga starten som avgör det. Ja, det tog mig 18 game weeks att få en overall rank under 1 miljon efter min riktigt tröga start. Och game week 25 låg jag på plats 750 000 i världen. Så att komma där runt 100 000 blev ändå helt okej okay sett till den starten. Och annars så stör jag mig framförallt på att tappa min fina form här. De senaste 5 säsongerna har jag aldrig slutat sämre än 45 000 i overall rank. Med en toppplacering på 5 000. Så att det var surt, men det är nya tag. Jag sätter en asterisk för den här säsongen. Precis som vi gör vid Liverpools ligatitel förra säsongen som påverkades av coronan. Och sådär, skämt åsido. Stefan... du har ju redan sagt att du är väldigt glad att säsongen är över. Du kanske inte ens vill prata om ditt lag. Men du hade ju ett stort mål här inför sista gameweeken. Och där tog du lite chanser för att kunna krypa förbi mig. Men så blev det ju inte.
Nej, det hade ju gått. Hade man tagit in Mané som cap istället för Aubameyang som cap så hade det räckt, tror jag. Men så blev det ju inte. Och nu var det inte nära. Nej, jobbig säsong. Tror jag, så här efterhand tror jag stressa iväg första wildcardet lite fastat. Sen så liksom efter mycket om och men hade också en jobbig start men hittade någonting. Sen var det ett avgörande beslut där jag tror ni grabbar drog free hit i game week 18. Medan jag wildcardade bort mitt lag som hade tagit mig ner mot 100 000 och sen liksom den här avancemanget som är väl ganska vanligt om man är insatt andra halvan av säsongen, det uteblev för mig helt enkelt, utan jag harvade på där och kom aldrig riktigt till skott, så det har varit en lång andra halva av säsongen om man säger så.
Ja, men verkligen. Jag gjorde en liten jämförelse på det där om hur vi spelade våra chips. Och, du och jag, Fredrik, var ju väldigt lika där. Både du och jag drog vårt första wildcard i Game Week 5, precis som poddlaget. Och sen så drog vi wildcard 2, jag och poddlaget i 25, du i 26an. Vi drog alla 4, om man säger Stefan, poddlaget, Fredrik och jag, vår benchbus i Game Week 19. Och free hit drog jag, Fredrik, poddlaget i Game Week 18. Medan Stefan då satt kvar med det och drog sitt andra wildcard där i kroken. Och drog free hit i 35 istället. Det är triple captain där det skiljer lite när man drog det. Så att ja, det är intressant. Jag gjorde även jämförelse, eller det kanske jag kan ta sen. Först poddlaget ska vi nämna. Det är faktiskt poddlaget som tar sämst poäng utav oss alla. Stefan, du slutar på 2358 poäng och en overall rank på 173 000 ungefär. Och poddlaget är ytterligare 20 poäng bakom. Och med 20 poäng mindre så hamnar man sådär 60 000 platser ner, 237 000 i rank. En annan intressant jämförelse att se, och Fredrik, du är ju väldigt restriktiv med dina minuspoäng och sånt där. Det vägs ju in, men då tycker jag det är intressant att se hur många man tar. Sen så, det där blir ju, det säger lite om vilken manager man är, men sen är det ju ofta också om man går bra och tar bra med poäng, ja, men då tar man kanske inte lika mycket minus. Men du tar ju endast 20 minuspoäng över hela säsongen jämfört med Stefans 76. Själv tar jag 60 och poddlaget 44. Vad gör vi för analys där då, Fredrik? Håller du med mig i det jag nämner generellt kring att ta minuspoäng eller inte?
Absolut, det påverkas ju högre upp du ligger, desto liksom mer restriktiv blir man. Och ligger man en bit efter, då blir man ju lite mer trigger happy. Så har det varit för mig tidigare också. Men jag är ju, det har säkert inte undgått någon, men jag är ju väldigt restriktiv just med att liksom trycka av de här minus fyra. Och så ska jag göra det, så gör jag det helst i ett fattigmans wildcard med två fria byten och kan göra tre byten för att slå om. Ja, men liksom strategin lite och hur bygget är liksom uppbyggt och sådär. Raka sidledsbyten för att ta minuspoäng, ja, då ska det finnas en väldigt långsiktig liksom nytta med det. Men jag har verkligen försökt att hålla mig i schack den här säsongen också, att inte liksom hafsa iväg, för det blir ju lätt när du sammanställer det så här. Det skiljer ju jättemycket. Ni har tagit 76 och 60, alltså det är ju, det är 56 och 40 poäng i bara liksom ren. Och sen är det säkert några av de tagna minuspoängen som har genererat liksom ytterligare pluspoäng. Så jag säger inte det. Men jag tror generellt att det skulle vara spännande att se vad de som ligger i världstoppen overall rank, liksom, vad många de har tagit. Det kommer säkert att skilja sig där också. Men jag tror att de har relativt låga minuspoäng. Det är min gissning i alla fall.
Ja, men så är det, men det är lite samma där också. Kollar man många av dem som ligger väldigt, som slutar väldigt bra, de får bra inledningar och sen så har de liksom medvind rätt igenom, och det är klart att de inte alltid liksom tar superscorer, men ja, men det studsar rätt ganska ofta kan man nog konstatera, och då är det klart att minuspoängen, de trillar inte in. Som för dig, Stefan, där var det nästan tvärtom ett tag. Och det är ju ofta så, allt skit kom på en gång. Gör man ett byte och tar in någon som man tror på, som har sett väldigt fin ut, man har gjort rejäla analyser på allting, ja, men så drar han baksidan dagen efter man har tagit in honom. Och sen är det några andra spelare som också skadar sig samtidigt. Så behöver man ta ett minus för att till och med få ihop ett lag. Förstår du vad jag pratar om där, Stefan?
Ja, men det var ett tag jag bara bytte ut skadade spelare, kändes som. Men jag kollar lite så här, som jag tror det är för enkelt att säga att det alltid är negativt. Så här, jag tror att min första halva av säsongen var bättre än andra halvan, och då tog jag ändå rätt. Jag tror att jag tog 50 av de där minuspoängen första halvan och 20 av minuspoängen andra halvan. Så att det behöver inte gå hand i hand, men det är klart att det är, man måste ju träffa de här minuspoängen om det ska vara värt det, såklart. Och det är ju större risker i det, helt klart.
Ja. Utöver de här minuspoängen, det som verkligen, verkligen påverkar, och det har vi varit inne på i flera avsnitt och inför avsnitt liksom inför säsong och sådär, det är ju kaptensval. Därför tycker jag att det är intressant att kolla på det. Dels hur många poäng ens respektive kapten tar. Men sen, bara för att liksom må dåligt, så kollar jag på vad skulle ha hänt om man hade satt kaptensbindeln på sin vice kapten över en hel säsong, och se vad det är för differens däremellan. Och sen även kolla hur har du lyckats med din liksom bänkuttagning, och hur mycket poäng har du suttit med på bänken över säsong. Och börjar vi kolla där på vem som har liksom lyckats bäst med kaptenen, så Fredrik, har du en gissning på vem utav dig, mig, Stefan och poddlaget som har flest kaptenspoäng?
Vad taskigt, nu sätter du min sits där jag borde gissa på mig själv. Men någon form av gentleman-grej borde jag inte. Men jag gissar på mig själv då.
Ja, det gör du ju helt rätt i. Ja. 572 poäng blev det. Och det skulle jag säga är riktigt bra. Det är snitt på 15 poäng på din kapten över säsong. Vilket är jättebra. Andra plats kommer poddlaget, men Podden, jag och Stefan, vi ligger ungefär runt samma, ungefär 500 poäng, så faktiskt en typ 70 poäng efter dig. Och både jag och Stefan, Stefan har 494, jag har 496 och poddlaget 506. Men snittar man det så blir det ungefär 13 poäng. Och det kan tyckas att ja, 13 eller 15 är inte så stor skillnad, men över 38 omgångar som sagt så blir det en 70 poäng ungefär. Så att nej, där är en väldigt liksom viktig del. Och jag har ju tidigare sagt att jag skulle verkligen välkomna att man helt tar bort kaptensvalet, för att jag har ju obotligt svårt. Och kollar man även på om jag skulle ha sagt binde på min vicekapten, så är jag den enda som skulle fått mer poäng på min vicekapten än min valda kapten. Du har gått in på varje gameweek för sig. Då hade jag nästan nått upp i din kaptens poäng, Fredrik. 550 poäng hade jag fått med min vicekapten.
Ja, det är underbart. Då vet du hur du ska göra nästa säsong. Och sen så det sista du gör 5 minuter innan deadline, det är att switcha det liksom och tryck.
Ja, det är helt galet. Då hade jag snittat på 14,5 poäng på min kapten istället för 13. Ni övriga hade bättre val med er kapten än er vice kapten, men för Stefan skilde det 2 poäng mellan vice eller kapten. Den största differensen hade ju du då såklart, Fredrik, och din kapten tog 102 poäng mer än vad din vice kapten skulle ha tagit. Och för Stefan och poddlaget var det hyfsat samma. Jag vet inte vad man exakt kan göra för analyser av det, mer än att det är jävligt viktigt att sätta sin kapten. Det är ju, kollar man bänkpoäng, ja, men det betyder ju inte att man har gjort dåliga uttagningar per automatik. Det kan ju vara att man har haft en väldigt stark bänk över hela tiden. Men även där sitter jag med flest poäng på bänken överlägset. Jag vann till och med pengar i en betalliga för att jag var den som hade mest bänkpoäng över hela säsongen. 344 poäng har suttit på min bänk. Tänk om man kunde ha haft bench boost varje game week. Och för att sätta det i perspektiv så, Fredrik, du hade minst, du hade 226 poäng på bänken. Så, och sen Stefan hade 287 och poddlaget 272. Ja, Stefan, vad har du att säga om de här siffrorna som presenteras? Kan du dra någon slutsats som inte jag klarar av?
Nej, men bänken tror jag att det är väldigt svårt. Men vicekaptenen där, jag hade en känsla av att jag hade mycket vice kaptenspoäng, och det tror jag att det är om man jämför liksom alla matcher, så att man har samma poäng för kapten och vice. Det är dåligt, för att i vissa omgångar så byter man ju, till exempel dubbelomgångar, kanske man byter in någon som man kaptenar. Så i de omgångarna drar man säkert ifrån. Men din siffra där är helt galen.
Ja, alltså det är ju, jag kan ju inte sätta kapten. Det jag kan glädjas åt att jag inte fick en poäng på min triple captain den säsongen. Jag satte den på Sterling i en double game week då han fick 7 poäng. Så det var ingen monsterscore, men jämfört med att få 1 poäng eller 7, så jag tar 7 poäng alla dagar i veckan. Det är ju galet. Det är kul att kolla också. Skulle man bara satt en autokapten på Bruno, han tog ju 244 poäng. Det hade varit 488 poäng på kaptenen utan att ens tänka på det.
Men du spelade väl inte han alla matcher eller?
Nej, det gjorde han ju såklart inte. Han hade ju en hel del blanks och sånt. Men då hade man ju nästan nått upp i de scorer som du och jag och poddlaget har. Men vi gjorde i alla fall någon nytta med att välja kapten. Men det kanske Fredrik som ska få, vi ska lyssna mer på han när vi har kaptensdiskussionerna för nästa säsong.
Nästa säsong är en ny säsong och man kan inte leva på gamla meriter, utan jag får passa på att njuta nu, och sen så är jag helt övertygad om att ni kommer vara jävligt sugna på att liksom visa vart skåpet ska stå nästa säsong.
Ja, räkna inte med mina kaptener i alla fall. Men det kanske är en idé det där du sa, att bara switcha i sista sekund. Testa det. Yes, det får vara den analys vi gör på våra lag. Vi har väl inte pratat så mycket om nästa säsong och sådär. ja, vi får se om poddlaget kommer tillbaka eller om vi ska fokusera mer på våra privata lag och sådär. Men det återstår att se. Vi återkommer med nästa säsong när det är dags för det. Men vi ska göra en kort framåtblick mot säsong 21-22. Och är det några speciella spelare som någon av er kommer vara lite extra nyfikna på när de släpper priserna med förhoppning om att det kanske ska bli någon sänkning på dem som man tror väldigt mycket på? Om vi börjar med dig, Stefan.
Sänkning, det är nog mer höjningar på spelare man är intresserad av. Nej, men jag tycker vi har haft ett gäng unga spelare som har visat framfötterna här i, liksom i Foden, i Greenwood, i Saka. Jag missar säkert en hel del spelare här, men det ska bli kul att följa. Liksom, man kan ju ändå anta att de ska ta ytterligare kliv i sin utveckling, och kan det leda till ännu mer liksom FPL-poäng är frågan. Och vad blir prissättningen på sådana här spelare som har varit lite, ja, men, ut och in i lagen här? De kan liksom, som en Foden och Saka och Greenwood, kanske etablera sig helt och hållet nästa säsong och spela mer, tänker jag.
Ja, du då, Fredrik, är det några spelare? Jag nämnde ju tidigare i podden här en Timo Werner som jag är intresserad av, som kanske kan sjunka något i pris och som jag tror kan ha lite mer flyt med lite domslut och sådär.
Mm. Nej, men det är alltså price revealsen som kommer där innan säsongen är ju en riktig höjdpunkt i uppbyggnadsfasen inför Game Week 1. Så det är alltid, nu har de ju liksom insett också att de kan släppa ett par spelare i taget. Mm. Vilket gör att det blir liksom lite småkul att följa. Men jag är nyfiken på det som du var inne på, Alex, med Aubameyang. Vad kommer hända med priset där? Kommer han att sjunka mycket? Liksom, går han ner under 10 kanske till och med? Eller, ja, där finns det en point. Jag är spänd på att se en Bruno Fernandes. Kommer han vara dyrast i spelet nu? Alltså, mm. Det blir intressant att se. Ja, det går väl inte att blunda för att den här jävla finnen kommer tillbaka. Timo Pukki, kommer han att liksom... Kommer man att underskatta honom prismässigt igen? Kommer han komma in på 6,0 liksom och starta som han gjorde för
två år sedan? Måste man ha från början.
Jag ska inte ha någon jävla finne i mitt lag, var det någon som sa, vet jag.
Nej, men sen finns det ju de här riktiga liksom flopparna, så Kai Havertz, Nicolas Pepe. De är man ju spänd på att se vad kommer hända med deras prisbild. Som ändå har en hög... Ja, precis. På slutet av sista matchen kanske. Men han har ju en hög högsta nivå i sig, vet vi ju sedan tidigare. Men har ju varit en riktig flopp den här säsongen. Så att, skulle han hitta rätt och de har liksom sänkt honom till, ja, 6,5, 6 miljoner.
Han gjorde fem mål och tog 42 pinnar de tre sista omgångarna.
Ja, han kommer inte landa på några 6,0, men en sänkning kommer vi nog se. Och jag tycker faktiskt att det är väldigt intressant att kolla mot sådana spelare som gör starka avslutningar i sina säsonger. Dessutom en spelare som Pepe till exempel, Aubameyang som vi nämner, ja, men de spelar inte EM. De får ledighet och sådana saker på ett annat sätt. Och var inne på det, vilka som går långt i EM. Det är väl inte helt omöjligt att England går långt. De har ett bra lag. Finalen spelas på Wembley. Och ja, alltså det är många spelare som kommer vara ganska tröttkörda. Kommer tillbaka sent. Och sånt påverkar. Det har ju varit spekulationer kring en Trent. Att han skulle lämnas utanför. Nu var han väl med i den här truppen som Southgate presenterade. Men den var väl lite utökad. Borde skäras i den, va?
Ja, det får vi se vad som när nettotruppen sen liksom landar i, om han är kvar då. Men alltså, nu är jag tveksam till om han vågar lämna honom utanför. Så, med tanke på att han avslutade så pass bra som han gjorde.
Kommer förmodligen ändå, även om han tas ut, eftersom att Southgate inte har värderat honom så högt tidigare, eller kanske framförallt haft lite svårt att trycka in han i det spelsystem och spelsätt som Southgate vill spela på, så kommer han förmodligen kanske inte spela så mycket, åtminstone även om han skulle vara med i truppen. Det var ju mycket diskussioner om Trents pris inför förra säsongen, och jag och Stefan var ju båda så här, ja men de kan prisa han ännu högre, han skulle ändå bara tryckas in. Han kommer ju inte vara prisad högre än vad han var nu, det är svårt att se. Jag tror till och med att han skulle kunna sjunka 0,5 och han är ju precis som Pepe och Havertz och sådär, avslutar ändå bra. Att det ska mycket till för att Trent inte kommer starta i mitt lag. Vi kommer förmodligen ha en Van Dijk tillbaka, publik på plats som gör att Liverpool kommer vara bättre hemma på Anfield. Ja, Trent kommer jag nog vara tidig med in i mitt bygge när jag ska börja sätta i ordning laget. Jag antar att du Stefan är med mig och även du Fredrik som Liverpool-supporter.
Ja, men det är svårt att blunda för.
Nej, men alla spelare som, framförallt av den kalibern, men som inte har någon mästerskap är ju lite extra intressanta tror jag. Med tanke på ja, men hur tajt allt ligger och då vet man att man får en utvilad spelare. Som har en, liksom, som säkert har en, liksom, vill bevisa något också. Jag funderar på två spelare som ska bli intressant att se hur de prissätts nästa säsong. Den ena är ju Grealish som... Ja, men han hade ju kunnat ha kostat 9-10 miljoner där när han var i form. Men jag har svårt att se att de drar upp han allt för mycket med tanke på hur länge han var borta på slutet. Och sen har vi Antonio i West Ham som inte heller har tagit speciellt mycket poäng men har gjort det bra när han har spelat. Som också blir högintressant att kolla på nästa säsong.
Det är ju ett transferfönster som öppnar. Vi får se. Grealish har ju spekulerats en del kring. Det bästa fantasymässigt hade ju förmodligen varit om han är kvar i Villa där han har den här talismanrollen och spelar jämt. Skulle han komma till ett, säg City, vi pratade om den här bänken tidigare. Det blir klurigt liksom. Men jag håller med. Det är spelare som man är intresserad av. Jag är också väldigt intresserad av hur de kommer prisa Iheanacho med den starka avslutningen. Vi såg ju en överväxling där att ja, men Vardy fick det tuffare och Iheanacho tog över liksom poängproduktionen mycket mot slutet. Och också en spelare som inte kommer spela EM.
Ja, frågan är liksom om Vardy, om hans status i A-laget börjar, att han kanske börjar agera inhoppare mer eller går någon annanstans. Kan ju tänka sig att Iheanacho och Maddison spelar i någon form av att Maddison spelar släpande och då blir det ännu mer tydligt vem som ska göra målen.
Precis, så Iheanacho är en sån spelare som vi också följer. Sen så det har vi redan pratat om, men hur de prisar i Leeds kommer bli intressant. Jag tror att ja, det kommer vara liksom klurigt. Watkins ska vi nämna där också när du nämner Grealish och Antonio prissättning. Så, och sen Chelsea som sagt, jag tror att det kan vara intressant. Werner, Havertz, Reece James kastar in också.
Nu missade ju de Champions League också, vilket jag tror att...
Nej, Chelsea missar ingen Champions.
Nej, just det var Leicester, sorry. De borde ha missat för att de torskade sista matchen.
gjorde de. Sen har de ju dessutom chansen att slå City på näsan här i Champions League-finalen.
Yes. Jag har ju lite förhoppningar om att Arsenal kan börja säsongen bättre än i fjol. Och liksom, nu har vi inget Europaspel, så att det kommer ju vara väldigt lite rotation om det går bra. Då kommer ju liksom de spelarna som sånt fall är i bra form kommer ju spela hela tiden. Så jag tycker man ska hålla koll på Arsenal även fast de liksom gör en dålig säsong i år, så avslutningen var helt okej. Man kanske eller som liksom man är såklart besviken, men så kollar man på poängplockandet så var det bra, målskillnaden var bra. Så att jag tycker man ska hålla koll trots den här besvikelsen den här säsongen.
Ja, kan man få en skadefri Tierney till exempel, Pepe, Saka?
Ja, dessutom så är det lite Artetas första försäsong. Den förra försäsongen när han var, det var ju knappt någon försäsong. Alltså det var extremt tajt. Så nu får han lite mer tid. Även om vissa spelare drar iväg och spelar EM så får han ändå liksom ganska mycket mer tid att förbereda truppen på.
Ja, vi kommer ju komma tillbaka innan nästa säsong drar igång och komma med poddar och snacka upp nya säsongen när priserna är släppt 8, och vi kommer gå igenom mer kopplat till nykomlingarna. Vi vet ju redan nu att Norwich och Watford kommer upp, men se om det är Swansea eller Ponnes Brentford som gör dem sällskap. Det är inte klart än. Så det blir intressant att följa. Med det så tänkte jag, lämnar över ordet till dig, Fredrik, för Fredriks hemliga punkt.
Ja, eller hur, visst är det bra. Ja. Då ska jag börja med att be er att stänga ner eventuella fantasy-sidor som ni sitter med framför nu med fulländad statistik och så. För det här är precis som du anade, Alex. Det är ju ett sånt där jobbigt quiz med 5 frågor från säsongen.
Sätt oss på pottan alltså.
Ja, självklart. Jag inledde ju min session i den här podden med det och tänker att den här säsongen får ju liksom knytas ihop då med ett litet fantasy-quiz som ni som lyssnar också kan vara med och testa er. Kommer ni ihåg mer än vad Alex och Stefan gör från säsongen? Eller?
Gör de säkert.
Vi återstår att se. Det är 5 frågor. På de 3 första kan man få 1 poäng. Sen kan man få 2 poäng på de 2 sista. Och det är, det är någon alternativsfråga, men annars är det liksom hitta svaret. Mm. Och jag återkommer till vem som svarar först här i respektive fråga. Är ni med?
Ja, kör.
Riva av plåstret.
Jag är med.
Ja. Säsongens mest anonyma mittenlag, 13:e plats, Wolverhampton, som vi bara liksom har blickat ifrån. Vilken spelare avslutade säsongen med högst TSB, alltså högst ägarandel i Wolverhampton? Och jag vill ha svar först från Alex.
Spelare som man såg i en del byggen, men ibland så blir man ju lurad av de här liksom Twitterlagen och så här. Oh, jag chansar på Connor Cody.
Connor Cody. Stefan, motbud.
Jag får väl säga Semedo.
Det är ju många dead teams också, det är fan svårt det där.
Nelson Semedo. Det hade ingen Traoré, ingen Saiz, ingen Killman som var tvåa. Nej. Men mest ägde faktiskt Connor Cody. Ett poäng till Alex.
Ja, det finns ändå hyfsat många aktiva lag.
Ja, det var snyggt plockat, för det hade jag inte plockat nämligen.
Det är svårt hur man ska gissa där, som sagt. Det är så här dead teams. Det skulle lika gärna kunna vara en Raul Jiménez liksom. Jag antar att han inte är superlångt ner liksom.
Ja, men förmodligen inte. Nej, vi kliver på fråga nummer 2. Nu får ni en alternativsfråga, 3 alternativ. Vem av följande tog flest poäng under säsongen? Var det Thomas Suchek, Mason Mount eller Matheus Pereira? För att svara från Stefan först. Suchek, Mount, Pereira. Vem tog flest poäng?
Pereira.
Ja, här har ju jag lite gratis, för jag har ju förberett när jag gick igenom den här topp 10-listan och sånt, och då nämnde jag bland annat att Pereira tog mer poäng än av vem det nu var. Så jag vet att Pereira har tagit mer poäng än Mount och Suchek, men det är nog inte med mycket.
Så vi får ett Pereira från Alex också helt enkelt.
Ja, och den är jag säker på.
Mm. Det är du rätt i, tänkte jag säga. För det stämmer, han tog ju 153. Mount och Suchek på 147, båda två. Så 6 poäng mer. Ja. Det var inte känslan. Känslan är att det har varit mer haus kring Suchek och Mount under säsongen än Pereira.
Absolut.
Pereira har varit en liten smygare där.
Det ska bli intressant att se vart han tar vägen. För han ska väl inte spela Championship.
Det lär han inte göra. Han kanske plockar honom till Leeds. Om de blir av med någon. Kanske. Eller till ett Villa om de blir av med en Jack Grealish. Vi går vidare till fråga 3. Vilken försvarare tog flest bonusgrundande poäng under säsongen? Alltså inte bonuspoäng, utan bonusgrundande poäng. Vilken försvarare?
Det här var en jävligt svår fråga.
Ja, det är ju...
Jag kan säga att vederbörande finns ju även någonstans i närheten av toppen på antal bonuspoäng.
Såklart.
Alex får den stora äran att svara först.
Det är ju en hörnläggare. Någon slår mycket inlägg. Cresswell skulle det kunna vara. Liverpool-backarna är också med där uppe, helt säkert. fan. Jag väljer mellan Creswell och Robertson. Det kanske jag inte ska säga till Stefan. Men han är inte dum han heller. Jag går på Creswell i alla fall, tror jag.
Creswell noterar vi från Alex. Stefan, motbud.
Ja, jag tror att det är Creswell, men jag säger Robertson.
Du får kopiera Creswell om du vill.
Nej.
Nej, du går på Robertson.
Ja.
Jag kan säga att den som tog flest bonusgrundande poäng kom fyra i antalet bonuspoäng. De tre som var före, det var Trent, Shaw och Creswell. För det var mycket riktigt Andy Robertson som tog flest bonusgrundande poäng.
Då hade jag i alla fall rätt att Robertson tog mer än Trent.
Mm. Stämmer bra. Två.
Men Creswell måste ju vara med där uppe i alla fall, eller?
Ja, absolut. Det är han. Men Robertson var den som nådde flest. Nu ska ni få en riktig härlig fråga. Där ni har möjligheten att få två poäng om ni sätter alla tre rätta svar. Då ska man inte bara ha guldstjärna, då ska man ha två poäng på frågan. Vilka tre utespelare spelade 90 minuter i varje match? Det vill säga 3420 minuter på säsongen. Det är fyra målvakter. Det är Martinez, Michael, Ramsdale, Loris. Men jag vill ha de tre utespelarna som alltså spelade varenda minut.
Åh, helvete.
Börjar med Stefan. Tre namn vill jag ha. Sätter du alla tre får du två poäng. Annars är det ett poäng.
Det här var ju jävligt svårt.
Man sätter något.
Samtliga minuter.
Ja. Som sagt, det var ju bara tre
en gång.
Nej, det var ju bara tre stycken utespelare, fyra målvakter, så att det.
Och så får Alex höra det här.
Ja, jag kommer kopiera ditt svar. Mitt tips, Stefan, jag tror att det är City-gubbar de flesta faktiskt.
Ja, bara City.
Tre namn, Stefan.
Ja. Jag säger Tyrone Mings.
Mings, yes.
Vad fan har vi mer då? Det här var ju en extrem råd. Jag säger nej, det stämmer ju inte.
Det stämmer inte.
Ja, det är så svårt. Tarkovski. Vad har vi mer då? Nej, han var ju borta.
Två mittbackar än så länge.
Ja, jo.
Man är ju där och letar. Jag är som dig också. Jag letar också på mittbackspåret.
Jag kan ju inte. Jag kommer inte på någon lag.
Rota djupt och fiska upp ett namn bara.
Ja, nej, men vi drar in han. Eiling.
Eiling också, yes. Alex då, har du några motbud?
Oh, alltså, jag har haft lång betänketid nu alltså. Men det är lätt att sitta och skjuta ner Stefans förslag. Men jag är ganska säker på att Mings, om man missar, om det var avstängning, tror jag. Men han spelar mycket. Det är en bra gissning så. Men jag tänker inte kopiera det. Fan, alltså jag har ju knappt några vettiga namn. Tarkovski gillar jag. Det är fan en bra gissning, Stefan. Det är oftast de här lite sämre lagen. Jag kan inte komma ihåg någon skada. Mi var ju skadad där ett tag. Ja, men Tarkovski går vi på.
Mm, vi noterar.
Fan, kan det mer vara för någon? Så borde ju vara någon så här viktig mittfältskuggin och brögäng som spelar mycket.
Det som är bra nu här med den här sköna liksom.
Fan, det blir långt alltså.
Ja, skit. Men det är bra för våra lyssnare också. Då får de lite tid att fundera här. Vilka tror de? Vilka tre tror de? Kan de sitta på bussen eller i bilen och känna mig?
Fan, jag skickar in en Thielemans.
Mm.
Han borde spela mycket. Ja. Och sen då? Ah, fan. Nej fan, han var ju borta. Jag håller på att säga Declan Rice, han vet jag inte. Spelade allt. Nu får jag ju bara komma med något här då. Jag har, fan, Maguire var ju så jävla fin att plocka och så går han och skadar sig och de lirar juniorlag och allting sånt. Men kan vi få in en Connor Cody?
Det var en ganska bra gissning tycker jag. Det hade jag nog själv gissat på. Ja. Jag inser att det här blev ju väldigt
svårt. Har vi 0-1 eller?
Ja, ni har faktiskt 0-1. Ja. Och jag kanske borde ha sagt att det var mittfältare alla tre.
Får jag chansa på en som jag tror?
Mm, absolut. Jag kan ta en sen gissning utanför tävlan.
James Ward-Prowse.
Jajamän, han är en
av dem. Jag kom på han sen.
James Ward-Prowse, och det roliga är att det är tre mittfältare. De har ganska lika roller. Det är James Ward-Prowse, det är Pierre-Emil Højbjerg och det är poddfavoriten Thomas Soucek.
Jaha.
Soucek. Men just det, hans röda kort blev ju här.
Ja, det ströks!
Ja, det ströks.
Ja, fan, för jag var inne på Soucek. Han tog ju rött där, det där jävla sjuka röda kortet. Ja, fan, F av dem slutar ju aldrig att förvåna.
Kvalificerade gissningar hade ju också varit Dallas i Leeds som var 10 minuter ifrån och Ashley Westwood i Burnley som var 10 minuter ifrån. Mm. Men det var ju skönt att sätta lite på pottkanten så här nu. Där kommer jag ju få tillbaka big time. Men det var det värt. jag tror att ni kommer att vara närmare och det är säkerligen någon mer poäng på sista frågan här. Och då är det ju så här att det står lika inför den. Det är ju kanon. Den lyder: vem tog under säsongen flest? Och då kan man få 2 poäng. Därför att det finns 2 kategorier. Röda kort respektive gula kort.
Herrejösses.
Och då kan jag ge en ledtråd där. Att på röda kort så var det alltså mängder av spelare som tog 1 rött kort. Men bara en enda spelare som tog 2.
Ja, den kan jag. De gula däremot är ju fan luriga.
Du och Alex som får börja avlägga svar.
Ja, ah, okej, okay. Så att när jag säger vem som tog 2 röda, då vet Stefan.
Då vet han det, om förutsatt att du har rätt då. Det kan ju vara så att du minns fel.
Nej, men det har jag inte. Kan vi inte säga det samtidigt?
Stefan kan ju kliva in som en gentleman och säga att jag gissar förväg. Här, men...
Vet du vem det är, Stefan?
Som nej, 2 röda. Vet jag inte. Nej.
Ah, då kan... Fan, då vill inte jag säga.
Nej, jag kan säga först då.
Ja, Stefan får gissa först då.
Ja. Du kan säga det så gissar jag gula, eller gissar jag gult sen.
Ja. Fan. Jag minns inte. Jag minns bara 1 rött på David Luiz. Annars är det ju han man alltid gissar på. Vem fan kan mer ha tagit, alltså, du kunde direkt, det signalerar att det är någon United-gubbe. Ja, ska jag säga David Luiz? Nej, jag säger nej, han tog inga röda kort. Nej, jag säger David Luiz.
Ja, det är inte, det är Luiz Dunk i Brighton. Gula kort, finns det några att välja på? Vi har ju sköna Harry United, om United ska vara med och toppa där. Han tog en hel del. Den jävla grisen som är rätt nyttig spelare, men McGinn i Villa. Höjby Herk som spelar varenda minut. Ska väl vara där uppe och...
Det är ju ingen lyxlirare kan jag ju säga.
Nej, det är inte det. Jag går på Mäckin.
Mäckin alltså. Stefan, motbud. Tänker du likadant?
Nej, jag minns att
du
jag
tänker
kollar...
bara Arsenal nu.
Nej, de har ju spelat inte så mycket tror jag. Så att, men jag minns att jag kollade på den jävla tabellen. Jag har för mig, som du säger, att Maguire var högst på de här... Men det var ingen som fick 10 gula och blev avstängd, vad jag minns. Jag går på Maguire.
Maguire, vi noterar, det är en bra gissning. Han tog 11. Det är tillsammans med Conor Gallagher. Men det är mycket riktigt John McKinn som plockar 12 gula. Och Dunk, som du var inne på, Alex. Du kan dina kort.
Ja, Dunk är given. Men de röda kommer jag ihåg.
Och 2 pinnar. Det gör ju att du inte behöver någon utslagsfråga för att kunna utse Alex vinnare. Men jag vill ju ändå höra en gissning innan vi liksom utropar segraren.
Fan, jag måste bara fråga. Har du koll på Höjbjerg? Han måste också ha många.
Nej, jag hade inte noterat honom här. Men som du säger, han lär ju ha han lär ju ha plockat på sig en del under vad kan han ha tagit då? Pierre-Emil Höjbjerg, 9.
Ja. Det är ett par. Ja. Men, nej, men hur många hade han, sa du?
12. Utslagsfrågan var: årets spelare blev Ruben Dias. Vilken ägarandel TSB avslutade han säsongen med? Ja. En med en decimal.
Det hade varit... Nailar du den, Stefan?
3,2.
Nej.
3,2.
Alltså högre.
Motbud?
Mycket högre. Det är tvåsiffrigt alla gånger.
Så fan, då säger du 3,3 bara.
Nej, man får väl försöka snygga till. Alltså, liksom, det hade ju varit drömmen att bara naila den här. Ja, nej, men det är dead team som sitter med honom också. Och ja, fan. Ska fan gå högt nu. 23,1. Han sitter nästan i en fjärdedel av lagen.
Ja, det är en mycket bra gissning. 19,9 sitter han i.
Även där alltså. Även där dominerar man.
Ja, säger du, Stefan. Vi får helt enkelt ta revansch på golfbanan här på torsdag. Eller?
Ja, nu står det väl 1-1 i såna här tävlingar mellan mig och Alex.
Ja, och sen så får man väl väga in den här tävlingen då, Fantasy Premier League, Stefan, också i så fall.
Nej, den har jag glömt redan.
Nej, det är bra. Bra kämpat att ni ändå liksom inte bangade på de här jobbiga jävla frågorna.
Ja, man sätts ju på pottan och visar okunskapen, men det är inte jättelätta frågor du plockar upp. Vi svarar ju en del rätt ändå.
Absolut, och ni och nosar på det. Är det någon lyssnare som har plockat både James Ward-Prowse, Pierre-Emil Högberg och Thomas Sorsek som de som spelade mest minuter utan liksom ha kollat upp det fuskat, då hör ni av till oss via Facebook, så får ni en shout här sen.
Eller om det är någon som nailade Dias ägarandel exakt på decimalen.
Ja, det är också värt en shout.
Ja, härligt. Som sagt, det ska ju bli förbannat kul. Jag och Stefan drar oss ju mot Örebro. Det känns ju helt galet att säga, men Fredrik, vi har ju aldrig träffats in person, så att det ska bli kul att lira lite golf och käka lite mat och ha någon vad säger man, kick-off heter det kanske inte när man avslutar säsongen sådär, men någonting som avslutar allting.
Jag trodde du skulle säga så, vi ser ifall det blir någon podd-trio till hösten. Men det ska vi väl hoppas att det blir. Nej, men det ska bli oerhört skoj. Kan vi liksom fnula på lite bra idéer inför nästa säsong. Vi hoppas ju att kunna återkomma med full kraft och några små nyheter i alla fall. Till lyssnarna.
Absolut. Vi kanske ska slå igen butiken för den här långa säsongsavslutningen och rikta ett stort tack till alla lyssnare och följare som har följt oss under säsongen och som har varit med, skickat in lyssna frågor och bidragit till den här podden. Utan er så hade vi inte orkat med och stå ut med det här. Men det gör vi nu. Vi tar lite semester, är tillbaka inför nästa säsong. Sprid gärna ordet om podden, om poddligan, om Glens fantastiska liga också. Det kommer komma mer info om det. Och sen hoppas jag att vi ska kunna presentera en del nyheter till nästa säsong också. Så följ oss i våra sociala kanaler så kommer ni inte missa någonting. Stort tack och härligt att ni lyssnar. Ha det bra.
Ja, ha en bra sommar.
Trevlig sommar. Tja.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.